Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi har med oss Mattias som ni har lärt känna i den här poddserien under VM. Och Stina Kärkling är ju hållbarhetspartner till VM-mästerskapet och till svenska handbollslandslaget. Men vad är det ni gör egentligen, om du ska sammanfatta det?
I grund och botten så jobbar vi med återvinning, men vi har utvidgat skopet till att täcka allt som rör cirkulär ekonomi. Det vill säga allt från återvinning till reuse till kunskapstjänster inom cirkulär ekonomi.
Ja, för det är ju så mycket mer då, har jag fått lära mig, än bara det här gamla sten och metall som man känner igen från uppväxterna. Till exempel så i min gamla hemstad så bygger ni ju en toppmodern batterifabrik som väl, vad jag förstår, är det enda i landet och kanske det enda i norra Europa egentligen som är så långt framme med att egentligen återvinna bilbatterier.
Ja, vi har valt att ta en riktig ledarposition i Halmstad i synnerhet, som vi satsat hundratals miljoner och upp i flera miljarder nu att bygga norra Europas modernaste återvinningsanläggning. Och i den anledningen idag så kan vi uppnå återvinningsgrader som är betydligt högre än många andra aktörer på marknaden. Och den sista satsningen är, precis som du nämner, en fabrik för att återvinna batterier som kommer från de elbilar som säljs på marknaden nu. Och snart så kommer de första elbilarna att plockas av marknaden, och då måste någon ta hand om och återvinna batterierna. Och det vill vi göra.
Ja, för det känns som man kanske inte riktigt har tänkt på den aspekten, eftersom elbilarna är relativt nya så att inga batterier har blivit uttjänta än. Men snart, som du säger, så kommer det ju landa en jäkla massa batterier på förhoppningsvis återvinningsstationer och i sämsta fall i naturen och på vanliga sådana här skrotupplag så att säga, där de gör, näppeligen gör någon nytta.
Nej, men precis så är det. Och jag tror att i Sverige och i Europa så har vi en hög både teknik och moral att samla in den här typen av produkter så att de ska hamna i naturen. Det kommer vi att göra allt vad vi kan för att undvika det. Och det är ytterst osannolikt, för att batterierna håller dessutom ett väldigt högt värde. Men vad som är viktigt att ta med sig är att innan vi återvinner de här, det vill säga att man malar ner dem och plockar ner materialen i dem för återvinning, så ska vi också undersöka möjligheten att återanvända dem i andra applikationer. För ett batteri som sitter i en eldriven buss idag, som inte orkar driva bussen längre, det kan man använda som lagringsenhet och lagra elektricitet för att till exempel använda i hushåll eller i produktionsanläggningar.
Ja, intressant. Så att, när ett batteri kommer in då till den här anläggningen så laddar man ur det, och sen så består det av massa olika komponenter, olika metaller och sådär. Och det särskiljer man, och sen så maler man ner det, och så blir det i princip pellets som man kan använda som nytt material när man producerar det. Nu är det en lekman som försöker förklara här, kanske bättre att du vet.
Ja, lekmannen pratar med en som inte är expert på batteriåtervinning heller. Men man kan väl säga att det som händer i först och främst är att vi ser till att batteriet är säkert förpackat för intransport. Det kan ju vara att det är skadat, och det här är ganska känsliga produkter. Väl hos oss så laddar vi ur batteriet ifall det är ström kvar i batteriet. Och den strömmen tar vi naturligtvis tillvara på och använder för att driva till exempel våra egna fabriker i Halmstad. Sen ser vi om batteriet lämpar sig för att återanvändas. Då skulle man kunna sälja det som en produkt istället för att mala ner det och låta det få ett andra liv någon annanstans. Går inte det, så kommer vi att återvinna det genom att praktiskt mala ner det till delar och pulver som kallas för black mass. Och den här black massen kan man sedan utvinna material som går att återvinna eller återanvända till nya batterier.
Mm. Nu är jag lite retorisk här, lägger orden in i mun kanske, men jag upplever att ni då opererar ju en tydlig framkant när det gäller hållbarhetsarbete och tänkandet kring hållbarhet. Och det upplever jag också att handbollslandslaget gör. Var det så ni fattade tycke för varandra, eller?
Egentligen kan man säga att för ett par år sedan så blev jag uppvaktad av Stefan Löfgren och Morgan Roster som jobbar med svenska handbollslandslaget. Och de hade gjort ett gediget arbete på att scouta och undersöka Stena Recycling och sett att det fanns likheter mellan handbollslandslagen och oss på Stena Recycling i form av hur vi resonerar och hur vi tänker. Vi tog ett möte och från det mötet så kunde vi på något sätt fattar man sen och säger att det här borde vi testa utifrån den här biten att, precis som du nämnde i tidigare avsnitt, att vi jobbar med handbollslandslagen och det handlar inte om herrlaget eller damlaget, det handlar om landslagen totalt sett. Lika villkor, sponsringen går till båda lagen och det var fördelat lika. Men gräver man lite djupare där, så det som jag verkligen gick igång på är att handbollen är en inkluderande sport. Handbollen finns för alla i hela Sverige. Oavsett om du är tjej eller kille, om du har funktions- eller förståndshandikapp eller liknande, så finns det en möjlighet att spela handboll. Mm. Det var väl egentligen det som jag tyckte rimmade väldigt väl med våra värderingar på Stena Recycling. Det handlar väldigt mycket om tanke om andra. Så där fick vi en väldigt bra fit mellan landslaget och Stena Recycling. Sen kan man säga att de träffade rätt och det som jag har ett visst handbollsintresse själv också. Så att det var väl det som kanske gjorde att vi fick extra bra fart på det där. Just det. Och sen då vidare att första resultatet i vårt samarbete blev ju ett silver i VM. Och efter det resten historia, man kan säga.
Ja, ni har ju hoppat på i rätt läge får man säga. Och nu är det ett hemmamästerskap också där vi hoppas att det går bra. När vi spelar in det här så vet vi inte exakt hur det har gått hittills då. Men vi hoppas ju att Sverige ändå kommer längre än vad vi gjorde i EM 2020. Du nämnde ditt eget handbollsintresse. Vad består det av?
Egentligen kan man väl säga att jag är väl någon form av handbollspappa. Jag avslutade min egen handbollskarriär någon gång på tidigt 90-tal i 1809. Så det är inte mycket att skryta om. Men jag är gift med en före detta elithandbollsspelare och mina barn spelar handboll båda två. Så att valet för handboll ligger mig varmt om hjärtat.
Då måste man ju fråga vad hen heter som du är gift med eftersom vi kan, hon, lyssnarna vet kanske vem det är.
Hon heter Maria Lindqvist och gjorde sin karriär i Sävehof där hon vann 2 SM-guld och gjorde någonstans runt 30 landskamper också.
Det
har varit tidigt 2000-tal.
Du är ett ganska bra arv då, som dina barn.
Ja, så är det. Alltså, hon får träna barnen i handboll och så kan jag titta på.
Ja, men det är fint. Tack så mycket Mattias. Vi kanske får återkomma mot slutet av turneringen VM här och se hur det går för Sverige och kanske återkomma till dig. Annars tackar vi så mycket för din medverkan i podden hittills.
Stort tack väl.
Tack så mycket.
Då kör vi igång då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans episod av handbollspodden Avkast. Och om ni inte redan har noterat det så är det med lite extra studs i steget som man hälsar välkommen till den här utsändningen. För det har ju spelats åtminstone väldigt, väldigt kul handboll att titta på om man är svensk. Och kanske att jag framförallt pratar om Islandsmatchen i fredags. Dagens match mot Portugal som vi precis har rundat av var ju också för all del mycket bättre än vad jag hade förväntat mig. Men det var ju kanske inte den propaganda-handbollen på den nivån som det ju kanske inte blir då med en match som på förhand inte betyder så jättemycket för det svenska laget. Men gud vad roligt vi har det trots att det inte är några spännande matcher. Vi har 3 härliga pojkar med oss idag. Vi har Josef Pujol som vanligt, Charlie Sjöström som vanligt och en Christian Albinsson som när du kikar in ofta förbereder några bullets och det gillar vi ju väldigt mycket. Du fick en fråga i chatt som jag noterade att du inte svarade på, nämligen hur många plus du själv skulle ge bulletsen du har med dig idag.
Mm, det blev för många lager på den. Det är lite ihoprafsat ska jag erkänna. Men jag tycker det var en fin bullet. Så kan man säga. En fin bullet.
Härligt. Har du någon som du liksom sådär bara kan riva av och liksom få oss in i avsnittet med?
Ja, okej, jag börjar med det finaste. Mm. I sånt där mästerskap när det är så... Jag har för mig att jag hörde en siffra att det var 1500 volontärer. Alltså ofta pensionärer som på sin fritid gör olika arbetsuppgifter. Ganska många gånger är de ju ganska monotona och lite tråkiga och sådär kanske. Men man får vara med i ett sammanhang och man får vara med nära ett sånt här mästerskap som ju, jag menar, det har varit 93, 2011 och så nu 2023 som det har varit VM. Så det är ju ganska sällan. Och jag, när jag gick på första matchen idag, nej, andra blir det ju, Islandsmatchen, så tänkte jag går in på, för jag är ju en vanlig människa, och då, så att första matchen så brukar det vara lite färre med folk på läktaren, va? Så då går jag ju och sätter mig lite, inte på den platsen jag egentligen har, och så gick jag in och skulle sätta mig där, men då var ju Islands klack där, så det var ju helt smockat. Och då fick jag liksom springa upp och matchen började. Så jag hamnade på volontärsläktaren. Och det visade sig vara väldigt trevligt. För jag hamnade bredvid en kille som kom uppifrån landet. Jag frågade faktiskt inte varifrån. Men Ulf Wennerström, eller Wennerström. Jag sneglade liksom på hans sån här badge. Mm. För jag vill inte fråga vad han hette.
Han vet inte om att du vet om vad han heter.
Nej, precis. Nej. Och vi satt bredvid varandra och började samtala. Och han var så jävla fin och vän och trevlig och ja, men så här, i den här handbollsbubblan så hände också det att man träffar på en pensionär som klistrar pressakkrediteringslappar eller så här, vad heter det när man limmar, vad är,
laminerar
heter det. Snyggt. Borde jag kunna ju. Helvete, jag som är den
grafiska branschen. Jag har inte laminerat mycket i livet.
Är det ett franskt lånord eller varför sitter du inne på...
Nej, det vet inte fan alltså.
Ja, du också är också den yngsta här som kan lamineringen. Det känns som att det är en utdöende konstform. Men
det
i alla fall...
David Givola eller?
Ginola. Jag har fortfarande inte släppt från förra avsnittet att du och en av systerna Bonaventura, liksom att ni... slänger det med ord som du ser glåmig ut på franska. det är next level.
Ja, just det, vad heter glåmig på franska?
Glåmig.
Hon var så artig så hon pratade faktiskt engelska för att hon var, hon märkte.
Vad heter glåmig på engelska då?
Ja, bra fråga. Jag minns inte. Jag blev så arg så att det försvann liksom.
Ja, men det var bara jag tyckte det var fint att uppmärksamma alla de volontärer som gör en sån här superfest som det faktiskt har varit med fullsatta läktare i Malmö och Göteborg hittills, som det har varit. Och då sveper jag över min andra bullet när jag ändå är igång. Och det var att jag noterade idag så drömde just de franska systrarna oss ju. Och jag noterade att efter matchen så gick Glenn fram och hade ett ganska bra game med dem. Mm. Kändes som att de franska systrarna tyckte om att stå och snacka med Glenn.
Du tror inte de berättade att så här, du Glenn, hur mår du egentligen? Du ser lite grådaskig ut.
Nej, för han ser inte grådaskig eller glåmig ut.
Utan han
ser ju precis tvärtom. Och jag noterade att båda systrarna liksom kom ganska nära när han ville prata med
mig. Men noterade du att han hade ett nära på tapp idag?
Mm. Alltså, jo, men han var mot delegatjäveln. Alltså. Ja, men alltså det var ju... Där ser man ju, för det var ju... Portugal fick ju en sån gult kort. Alltså gubben längst bort. Alltså materialen fick ett gult. Och de fattade ingenting. Man såg ju det liksom att de blev arga. Men de blev liksom arga på det sättet som är att okej, det här var absolut ingenting. Vi orkar inte ens bli arga.
Nej.
För den där lilla Napoleon-gubben vill bara vara Napoleon. Och sen så i anfallet efter så slår Glenn ut med armarna och gör ingenting. Säger ingenting. Och det är ju därför han tappade. För han tycker det är ju... Det är så svårt att förstå de där förbundna.
Fick du känslan av att Glenn tappade på riktigt? Eller fick du känslan av att det så att säga var en taktisk tappning för att väcka grabbarna?
Nej, för då var vi redan väckta, tror jag. Mm. Nej, för att det är intressant för att när jag sen noterade att alla våra svenska ledare hälsade på den här delegaten och tog hand, och Thomas Svensson var först och sket liksom i att men Glenn, han stod kvar och dividerade med den här farbrorn. Och det var också det han pratade med de här systrarna om, såg det ut som.
Och de verkade också, spelare fick ju liksom hålla tillbaka honom så här, att han släppte det nu, Glenn. Ja. Men då kan vi sammanfatta, hiss till volontärer, diss till delegater. För den står jag fan med bakom alltså. Ja, 100%.
Alltid. Och hiss till systrarna Bonaventura då.
Ja, och diss till Glenn. Nej,
tvärtom. Alltså, vi hoppas ju att Glenn... Min, alltså, det vore coolt om vi kommer till final. Det är systrarna som dömer. Det kommer aldrig hända givetvis. Men om de dömer finalen, då har vi en straff extra.
Vi vet ju att det är Nachevski som kommer döma finalen. Det är ju redan bestämt på förhand.
Ja. Om de skadar sig...
Mm. Det spelar ingen roll, då kommer farsan Nachevski och dömer.
Kan men vi backa? Kör.
Nej, men jag... alltså, vi ska inte bli för jävla nördtekniska, men det var ju... Jag satt ju nästan mer och försökte reda ut vad fan den portugisiska spelaren fick utvisning för i första halvlek än att kolla på matchen. För jag tyckte det var totalt ointressant att kolla på dagens match, för den betydde ingenting för oss. Det var bara Ungern som tyckte det var intressant, och Portugal då. Och portugiska spelaren får en utvisning i första halvlek när han liksom blockar ett utkast från Äpplet.
Mm.
Och det är så här, varför fick han utvisning? Vad var det som hände? Hur nära får man stå? Bollen är död, är det 3 meter då? Och bla 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 bla. Så jag försökte reda ut det. Och
men noterar du att det var så i matchen innan också? I Islands matchen var det en exakt likadan situation.
Där jag såg brassarna, inte det.
Nej, men
jag kom brassarna ju fick, kvart över åtta.
Ja, såklart du gjorde. Brassarna fick ju exakt samma utvisning. När man går i linjen med... Alltså som jag fattar... Eller du kanske har kollat det där extra...
Jag har ju försökt förhöra mig vad som gäller då. Men du kanske också gjort det. Jag fick tag i en elitdomare då. Som sa att man får stå... Det är inte så att man måste ha 3 meters avstånd. Man får stå liksom på 6-meterslinjen. Eller ja, strax bakom 6-meterslinjen. Så att säga 1 centimeter bakom 6-meterslinjen. Man får hoppa rakt upp också och blocka då ett utkast som är från det avståndet. Men det han måste åkt på då är att då måste domarna bedömt att hans arm var liksom innanför linjen.
Så linjen gäller inte bara i golvet så att säga, utan det är en förhöjd linje hela vägen. Då får, precis, och då får man fan ha högt förtroende för. Jag menar det, systrarna Ventura, inget ont om deras syn, men satan vilken bra syn man ska ha om man ska förlänga en linje 2 meter upp i luften. 3 kanske.
Ja, och den gäller ju också i de här nya avkastreglerna. Alltså du som försvarare då, du får ju bryta en boll, men inte förrän den är utanför den förlängda cirkeln då, upp, eller det blir som en cylinder liksom, uppåt den här imaginära barriären. Så det är ju, ställer höga krav på domarna.
Fan vad du imponerar nu att du också har de eller matematiska terminologin helt enkelt, där du växlar från cirkel till cylinder. Otroligt.
Ja.
Men det var det jag trodde du menade, Charlie, för det var ju en sån situation också i den här matchen, tillika mellan Island och Brasilien, alltså att man bryter bollbanan när man kastar upp till ett avkast.
Ja, detta var
men det var ju inte det här var ju inte ett avkast han kastade upp.
Nej, jag vet, men det var det jag trodde du menade. Det var, jag skulle bara förtydliga det.
Det här var från Äpplet, och det som liksom är lite prekärt, eller prekärt är ju fel ord, nu blir jag får liksom inte så här. Jag känner pressen eftersom Josef levererar sådana gloser.
Mm.
Nej, men det som var lite intressant då, jag håller mig till basic-orden, det var ju att det var just systrarna Bonaventura som dömde VM-finalen mellan Spanien och Holland på damsidan, där det blev en straff, det allra sista som hände på precis den här grejen. Den spanska spelaren hoppar inåt i målgården för att blocka ett utkast från den holländska målvakten då. Men då krävdes det, då tittade de in på video jävligt länge innan de kom fram till att men det här ska vara en straff. Idag var de ju liksom, de var ju tvärsäkra, och jag har ju liksom försökt fånga en stillbild av den här situationen. Jag tycker fan inte att man kan se att det är någon del av portugisen som är innanför den imaginära cylindern i målgården. Men det så är det i alla fall, och det så är regeln. Det är alltså inte heller att man behöver vara 3 meters avstånd från domaren, att man skulle behöva stå på 9-meterslinjen, utan det är att så fort, om du är utanför målgårdslinjen så får du blocka, men han bedömdes att vara 1 millimeter innanför då.
Där kör de ju inte hellre fria än fälla i de situationerna. Där är de snabba med fingret.
Jag tycker att eftersom dagens match då var betydelselös från början, så kan vi bara lite snabbt riva av den. Och jag provar en sammanfattning, så får vi se om ni vill lägga till någonting till den sammanfattningen. Sammanfattningen lyder som följer. Fan vad härlig DP är ju. Alltså han har ju varit den stabilaste kanten vi har haft i den här turneringen. Och han hade väl 8-8 eller något sånt där idag. Och ett fantastiskt försvarsspel. Otroligt härligt. Erik Johansson fortsätter på den inslagna vägen som Christian Albinsson redan tidigt noterade att han skulle få efter Uruguay-matchen. 6-5-spelet, woof, fortfarande. Även nu 6-6-spelet, alltså hans skott är ju otroligt. Emil Berggren har noterat och skrivit ut på internet att kilometer i timmen hastigheterna som dyker upp i rutan på Erik Johanssons skott måste vara felkalibrerade. Han måste skjuta hårdare än 109-107 kilometer eller vad det nu kan vara. De är stenhårda. Men det jag tycker att vi framförallt ska ta med oss från den här matchen är att Sverige numera även i avstannande tempo springer ifrån ett lag som Portugal ganska enkelt. Vi börjar bli ett handbollens Usain Bolt.
Ja, jättebra sammanfattning. Jag hoppas att det är så när vi går in i Stockholmsveckan att vi fortsätter så. För jag gillar inte att göra sådana liksom, utfästelser som du gjorde nu. Där man är...
Du gillar ju inte att erkänna att de är bra i Sverige.
Nej, exakt. Det gör jag inte.
Är det någonting ni vill addera till själva matchinnehållet? För annars ska vi, tycker jag, bara backa bak mot Islandsmatchen som ju var den holmgång vi hade hoppats på. Själv så tittade jag på matchen under öldrickande, vilket gör att man tjänar en hel del i upplevelse, men man tappar en hel del i detaljer, har jag noterat. Så någon får gärna ta vid och börja. Vad tycker ni är ett bra sätt att börja en analys mot i matchen Sverige-Island?
Skadorna tycker jag att man ska... Mm. Det är väl det som vänder matchen.
Palmarsson skadad redan på förhand och Omar Magnusson skadad en bit in i matchen.
Som vi hade väldigt, väldigt svårt för, tycker jag.
Ändå är det efter hans skada som Island gör 4 raka mål.
Ja, exakt. Jag tycker,
och även om, går förbi.
Alltså, det, så här, så, det är två av världens bästa spelare kanske. Jag vet inte, Palmarsson längre. Men oavsett då, så är det ju... Det är klart att man ska ta med det i beaktning att de liksom inte var med. Och man skulle, hade det här varit en isländsk podcast så hade vi sagt massa märkliga ord. Och så hade vi ändå kanske varit lite nöjda med att vi gav Sverige en match trots att Aron och Maringe inte var med, typ. Men samtidigt så är jag jäkligt imponerad över Sveriges taktiska förmåga. Tycker jag, för jag tycker ju, jag har ju varit lite sådär småkritisk och samtidigt förhoppningsfull nu med Apel, att jag tycker att Sverige kör ju sin grej fullt ut och verkar inte anpassa sig så mycket liksom. Men här tyckte jag att man kunde tydligt se att de hade pratat vart de ville attackera i anfall. Och den som minns vårt införsnack om Island, så hade de ju en tydlig svaghet. Och det var ju försvararen bredvid Ymir Gislason, representerad av någonting Vidarsson och Arnar Freyr Arnarsson. Och de två fick ju åka, och Thomas Svensson pratade om det i halvlek. Att de hade snackat ihop sig kring det där mer, och Gottfridsson pratade om det i en timeout. Och ja, det var ju nyckeln i anfallsspelet, tycker jag, att de liksom kunde utnyttja det sållet, blev det ju. Och han, Vidarsson hade ju dessutom 3-8 från mitt sex, så där fick ju Pallika tag i en del bollar också. Så det vart ju, det var väldigt positivt att vi liksom utnyttjade motståndarnas svaghet. Sånt gillar ju jag.
Om jag ska vara Christian lite till lag så här då, så vill jag ändå föra till protokollet att det hade kunnat vara jobbigare om Magnusson hade lirat mer. Och vi ska inte glömma att, alltså, det Pallika gör i andra halvlek, och även Thulin, han får vara inne när Palle utvisar, hinner han ju med att göra två grymma räddningar. Men det är ju, vi utklassar ju Island där. Och det är inte sådana här räddningar där täcket och målvakten är perfekt symbios. Alltså jag tyckte nästan, men bara nästan, synd om deras högerkant. Som fick liksom den ena drömvinkeln efter den andra. Och liksom Palicka gör, ja men jag lägger upp högersulan i krysset här. Alltså det var de löjligaste räddningarna. Och det var från mittsex, det var på kontring, det var på högerkanten. Det är liksom... Är vi uppe i 6-7 rena bonusräddningar som man inte kan räkna med? Så Thulin blev utbytt efter 22 minuter. Då var det inte ett enda skott som han borde ha haft. Och så kommer Palle in och bara stänger. Och jag menar bara att man ska inte... Det är alltid så. Man tenderar att, ja men hade inte målvakt. Målvakt räknas också mer än vad alla andra gör. Men det är ändå... Alltså hade han bara varit lite sämre... Så hade Island kunnat pressa oss rejält alltså.
Ja, för det erbjuds ju inte i Island samma målvaktsspel. Det såg vi ju idag också.
Ja, och jag ska också vara kristen lite till lag faktiskt. För att det som framförallt hände, för Omar Inge hade inte gjort så mycket i matchen innan han blev skadad. Men det framförallt gjorde, det var att hela försvaret kunde fokusera fullt ut på Gisli Kristiansson. För att det är i det anfallsspelet handlar till 95% om Omar Ingi och Gisli Kristiansson. Och jobbet för framförallt vänster tre, alltså Karlsbogård, blir så... Han kan hjälpa sin höger tre, Bergendal och Darj, han som Gisli Kristiansson i 8 fall av 10 vill attackera. Så himla mycket mer. För han behöver inte förflytta sig så mycket till vänster för att hjälpa Jim Gottfridsson mot Omar Ingi. Så han kan hela tiden fokusera på... hjälpa sin höger tre. Och det tyckte jag framförallt mot andra halvlek blev väldigt tydligt. Alltså det hjälper ju att Sverige får fatt i dem. För trots de här monsterräddningarna. Men efter, det var ju en period där Sverige gjorde ett litet tryck. För att han bommade ju ganska... Det var något 6-5 tror jag som Sigvalde Gudjonsson bommade 2 i rad. Dels Thulin då, men också kort därefter var det ju på Palicka. Eller innan. Och... I den perioden så rycker ju Sverige, men efter det så har ju inte Island så mycket... Alltså de har ju ingen andra växel att komma in i för att göra någon typ av försök att komma ikapp. Utan det var ju där vi ryckte.
Jag läste, jag tror det var Peter Wikström, alltså DJ'n på de här matchernas Twitter-feed efteråt, dagen efter när han försökte samla ihop det. Och han var ganska tydlig med att utifrån de matcherna han har varit DJ på, vilket ju är typ alla landskamper och Champions League Final Four de senaste åren, så var det här den bästa stämningen han har upplevt. Christian, stämmer det, du som var på plats?
Ja, det tycker jag också. Det var jätte, jättehäftigt. Och konstigt nog så lät ju islänningarna, som i numerär var... kanske utgjorde 20% av åskådarantalet. De hördes ju mer, tycker jag.
Men de är ju otroliga, islänningarna, per capita ju. På att få fram fotbollsspelare, handbollsspelare och uppenbarligen då också läktarkultur.
Ja. Ja. Det är coolt. Och sen var jag i Malmö igår lördag, ja, precis, och för att spana in den känslan där. Och jag tyckte att Danmarks publiken är ju häftig såklart. Men jag tyckte att det var en annan intensitet i matchen såklart. De mötte USA. Men det var något elektriskt i Skandinavien. Det tycker jag det har varit i alla matcher, måste jag säga. Det är över 10 000 i snitt och det är rätt många matcher. Det är 6 matcher på 12 dagar eller vad det är. Det är varannan dag och det är ganska dyra biljetter som vi har pratat om innan. Det är nog unikt. Jag vet inte fan om något mästerskap någonsin i handboll har mäktat med det här. Och parallellt då har fullt hus i Malmö hela tiden. Det var häftigt att vara där nere också, ska jag säga. Och om man glider in på någon bullet här, så jag tycker ändå att de har utvecklat det här med spelet med publiken ännu mer. Alltså de här jumbotron-grejerna, nu har ju inte ni sett det som inte varit, men jag och Charlie säger det. De hittar lite så här lookalike som är lite kul och i Malmö har de hittat en så här DJ Grandpa, kallar de honom. En gubbe på läktaren som rör sig väldigt, väldigt elektriskt till när de tar fram en sån här DJ-bås-grej i jumbotronen. Så då har de hittat DJ Grandpa. Och idag var det någon gubbe som var, vad fan var det Charlie, som var liken ett får, va?
Vissa lookalikes är ju taskigare än andra. Det är ju såhär Shakira, och så liksom är det en bild på Shakira, och sen klipper de till den här tjejen då. Såhär, schysst ändå får Shakira. Ja. Eller såhär, ibland, Jack Sparrow, det är alltid någon kille med långt hår. Och så var det en gubbe på läktaren som hade, han hade skägg och grått hår. Då fick han bli fåret Sean. Jag tyckte det var lite taskigt faktiskt.
Ja, man kände det i publiken. Alla bara såhär, okej.
Okej.
Men vet ni, jag ska bara avsluta. Ta en bullet till så har jag bara en kvar sen. För när det var som mest fart på läktarna idag, gissa när det var. Och det var inte stadieljus.
Ja, men det var ju när Pallika visades på storbildsskärmen. Det var helt otroligt.
Nej, det var när pizzalåten med Lasse Holm kom igång.
Ja, cannelloni macaroni.
Jajamän.
Är det inte mest en pastalåt? Jag kom på det när vi hade spelat in förra gången.
Ja, det är mer pasta än pizza. Vesuvio och skit snackar ni om.
Men det kanske är italiensk matkultur allmän italiensk, generellt. Ja.
Exakt. Allmän italiensk matkultur är liksom ingången i låten.
Mm.
Det var ju tre grejer som liksom smälte samman som gjorde att det här blev, alltså fredagens match mot Island blev den bästa. Dels så var det ju nyckelmatchen, alltså den, det hängde ju på den. Det var ju den, det kändes ju som den avgörande matchen även fast Sverige hade haft den andra servern och torska. Sen var det fredag kväll och det var, hade byggts upp den här hypen. Alltså det var ju grymt på lördagsmatchen mot Kap Verde också, för att det var lördag och folk kan liksom unna sig de där extra enheterna. Och sen den tredje grejen är ju att det var just Island som är starka per capita. Sen var de också fler än Kap Verdes 800 som egentligen var 30. Det här kan ju varit 800, kanske säkert, kanske mer.
Men det här tror jag faktiskt att närmare var 1500. På riktigt.
Ja, men i Kristianstad Arena då täckte ju de hela långsidan, nedre etaget.
Ja, då var de säkert 1500. Jag vet bara att Kap Verde inte var 800.
Nej,
men skitsamma, Island körde på som fan och det triggade ju alltså oss andra då, om jag ska räkna in mig själv där, att ta en ny nivå. Och det märkte man, det blev liksom fientligt på läktaren, för pressläktaren där jag sitter var precis jämte den isländska klacken.
De gjorde det med här.
Va?
Vi undrar om det ryckte i runkrörelsen, den aggressiva.
Om det var mycket runkgester. Mm,
ja, det var det på gubbarna som satt precis på andra sidan pressläktaren. De tog det personligt när Island körde. De liksom
DJ Grandpa körde det.
Åk hem! Det var mycket, de var så jävla fulla och de hatade Island så mycket. Det var en gång när Sverige drog ett avslut i gaven och de bara reser sig upp och vråla ja och trodde att det blivit mål. Alltså de var och bara och så här, dra hem jävla islänningar.
Ja, men det var ju någon gång här, jag kommer inte ihåg om det var, jag kan inte faktiskt inte de namnen, elvan eller, ja det var elvan som var så jävla hetsig, som ställde sig ja, 1,5 meter från den svenska bänken och vrålade ju i början där när Island var på gång. Och alltså när den svenska bänken blev ju uppenbart störd av det, och då blev det ju sådär när man, som det kan bli i handboll, när man själv går in i det här, hittar den här hata, och det blev ju de svenska spelarna.
Jag vet inte vilka nummer de har, men Bjarki Mar Elisson är ju, varför är han så unlikable?
Men samtidigt vet man ju att hade han haft en blågul dress på sig, då hade han ju varit otroligt likeable.
Men är det för att även om man, alltså,
det är väl för att han är en tykig jävel. Han är väl det som Christian Albinsson uppskattar i Glenn Solberg när han är på vår sida. Det ogillar man ju såklart som motståndare.
Ja, nej, jag tyckte också att de hade för mycket skalle i islänningarna. Det var liksom, det var veva till publiken och göra den här liksom så här, kom igen, ge mig lite mer. Tro fan att det var en stockholmare. Den körde ju de när de låg under med 4. Det är så jävla drygt. Man kände ju
idag när de är super ute. Jag fattar
precis,
inte.
Vilka jävla töntar. Men det var ju det som var, det framkallade det här lilla hatet som krävs för att det ska bli den bästa stämningen. Så det var ju verkligen, det var ju en perfekt storm som ledde fram till att till och med Peter Wikström säger att det är sjukaste han har varit med om. Det var ju jävligt coolt.
Verkligen, jag tycker ju att det är väl en kontroversiell åsikt, men att läktarstämning ska ha en gnutta hat i sig, då blir den bättre.
Noll kontroversiellt.
Men precis, och hatet spiller över ibland, och framförallt det är en trött spaning i fotbollen och så här. Men det är ändå rätt kul. Jag snackade med en säkerhetsansvarig idag Du bara reflekterar över. Jag såg en polis där inne. Och det är ändå idag nästan 12 000 personer. Och det finns, det finns många olika sympatier på läktarna. Och det dricks, kanske inte idag då, men igår. Eller i förrgår, förlåt. I fredags dricks det ganska mycket alkohol och sådär. Och det hände ingenting. Jag frågade, har det hänt något intermezzo? Nej, det är några som var för fulla. Det är det enda som har hänt på 6 matcher här. Samma i Malmö. Det är helt unikt. Så jävla intressant. Och egentligen borde man ha en podd där man reflekterar över varför det är så. För det här är ju idrottsfans som lika gärna hade kunnat vara aggressiva mot varandra. Men av någon anledning så är man inte det. Men det pallar vi inte snacka om det.
Väldigt imponerande med den läktarstämningen. Ja, om vi tillåter oss då att blicka lite framåt i Sveriges väg. Så kan vi ju börja med att slå fast, och detta vet jag ju glädjer dig Christian, att vi är tydliga med va? Att Sverige kommer spela sin kvartsfinal i Stockholm. Den kommer spelas 18.00. Det är fortfarande den vi spelar in då, inte klart om vi kommer få möta Egypten eller Danmark. Vi kommer ju få möta tvåan i den gruppen. Danmark och Egypten kommer ju mötas ikväll för er som lyssnar på den här under måndagen då, men det mesta talar väl för att båda de lagen kommer gå för det så hårt de kan i den matchen, och att Danmark i så fall i 6 av 7 matcher kommer gå segrande ur den, och att vi då kommer ställas mot Egypten i Tele2 Arena på onsdag.
Men vi är säkra på att det är 18.00, för vi
har ju... De har ju ändrat det hela tiden.
Precis. Du, det är en sån grej som hoppar fram och tillbaka kanske.
Ja, men precis, för att jag har för mig att jag, nu kan jag inte svära på detta, men jag har för mig att jag har snackat med Magister om detta, och att det är 20.30 även.
De har ju ändrat det, för att Sverige skulle ju, eller enligt schemat så skulle ju Sverige spela 15.30 i onsdags och 18 i fredag, så det ändrar de inte 20.30 båda gångerna. Så det,
ja, nej, men jag tror att det är så, för jag har svårt att se att man vill ha Sverige klockan 18 och därmed få en tom läktare 20.30, och TV vill ju ha den 20.30 snarare än 18 också, så att, nej, det skulle jag nästan våga svara på.
Vi lutar åt 2030 då.
Lite luddigt vissa sådana här grejer. Jag satt på en handbollsläktare idag med lite så här random andra handbollsföräldrar som tyckte att så här, fan, ska Sverige spela i Stockholm eller Göteborg, och är det 18 och vilka ska de möta och sådär. Men det kan vi slå fast då med tydlighet att de i alla fall spelar på onsdag i Stockholm till 2, sannolikt då kanske 2030, men att det också ser ut att bli Egypten. Är det någon av er som säger emot när jag säger att Danmark vinner 6 av 7 matcher här? Är det till och med så att de vinner kanske 9 av 10 eller...
Nej, jag tycker 6 av 7 är lite väl, tror jag. Alltså. Men vi får väl se i morgon. Men Danmark är ju klar favorit. Och,
förlängning i Egypten ju.
Mm-hmm. Ja, exakt.
Och straffar till och med.
Ja, det var ju den mest legendariska handbollsmatchen vi har nästan. Dubbla förlängningar, röda kort på Wisslan gånger 2 och straffavgörande. Men Kroatien har ju en liten chans om Egypten vinner med 22 bollar också. Så det kan vi slå fast, att det kommer inte hända.
Men Kroatien, kan vi bara stanna till lite vid Kroatien? Helvete vad fina de är ju när de bestämmer sig. Det kanske vi hann prata om lite förra gången.
Nej, det hann vi inte prata om.
Nej, gud vad de ställer upp fint. För det är ju anledningen till att Egypten nu ligger en poäng före Danmark. Och Danmark är piskade att vinna för att vinna gruppen. Det är ju för att Kroatien tog en pinne mot Danmark genom att visa ett potentiellt sätt att slå Danmark. Nämligen att spela ett superduper intensivt försvarsspel emot dem.
Apropå att delegater är tummen ner och volontärer är tumme upp. Herregud vad de blev fuckade av delegaten den matchen. Kroatien alltså. Mm. Det är helt sinnessjukt. Alltså.
2 utvisningar på bänken av delegaten ser man ju sällan.
Ja, 2 stycken, och den andra följer på ett solklart stegfel som leder till ett matchavgörande mål. Mm. Och de reagerar på det och får sin andra 2. Dra och bada. Vad dåliga de med delegaten.
Får jag göra ett litet inspel emot den andra stora handbollspodden här? För aldrig har väl en människa tappat det lika mycket som Robin Rutte Nilsson, som när han efter den här matchen tyckte att man skulle börja VAR-kontrollera stegfel. Det känns som en...
det ska vi givetvis inte göra, men vi kanske ska varkolla delegater och ja, bestämma att vi aldrig det, behöver dem.
Det tror jag han skriver under på. Christian?
Nej, men det är intressant det du sa med att Danmark måste ju gå fullt, för de vill ju inte möta Sverige i kvartsfinal i Tele 2, såklart. Så därför måste, och om de då vinner, då får de ju faktiskt Ungern, väl?
Mm. Mm.
Och då är de ju semi.
Jo, alltså
precis. Vad är största motivatorn? Att slippa möta Sverige eller få möta trötta Ungern i en kvartsfinal?
Mm. Och då kan man ju kosta på sig att gå stenhårt i den här matchen. För man vet att mot Ungern, du får aldrig en så bra chans i ett slutspel. Nej. Att vila spelare.
Nej, men då är de i semifinal. Mm. Och då får ju Tele 2 danskarna. Och då blir det ju smockat på fredag och... Eller i och för sig, jag har fan inte koll riktigt på... För det är en semifinal som går i Polen, va?
Det måste ju vara Frankrike.
Nej, Danmark har om de vinner... resa till Polen, för det vet jag har varit uppe i tidningen. Ska jag säga
fast,
också,
ja, vänta lite nu. Om Sverige då hade kommit tvåa i sin grupp och Danmark vinner,
då hade du inte behövt
åka till Polen.
Nej, kommer de tvåa så blir det ju i...
Jo, men du sa så här, om Danmark vinner sin grupp så ska de åka till Polen och spela kvartsfinal, sa ju du.
Mm.
Ja, om Danmark då vinner sin grupp och vi liksom backar bandet och säger att Sverige bara hade kommit tvåa i sin grupp, då hade ju de mötts i Stockholm.
Ja.
För att Sverige ska alltid spela i Stockholm. Så ja. Då är det inte... Men nu då när Sverige kom etta, då ska Danmark åka till Polen när de vinner.
Ja.
Det är ju väldigt konstigt.
Jo. Du antyder att det skulle vara rent spel inblandat här, Charlie. Det har vi väl uteslutit sedan länge.
Vad dum jag är.
Det var verkligen konstigt tänkt.
Naiva Charlie. Välkommen.
Ja, fan.
Här kommer en blåögd göteborgare. Visst följer vi reglementerna.
Har jag inte följt det här mästerskapet?
Men jag fattar den grejen, men det hade ju också blivit lite konstigt om vi skulle behövt åka till Polen.
Gdansk.
Nej, men Danmark kan också spela.
Det hade varit jättekonstigt att lägga ett spelschema innan en turnering. Det var unheard of.
Ja, men ska jag säga så apropå spela smalt eller gasa på där, Nikolaj. Så fick jag den frågan i... För att de spelade ju väldigt smalt mot Kroatien.
Är alla Nikolaj med Nikolaj Jakobsen den danska förbundskaptenen, tror vi?
Alla som har lyssnat nu i 45 minuter är nog det.
Ja, det tror jag. Han spelade ju väldigt smalt mot Kroatien trots det. Alltså, de har ju en fantastisk bänk och allt och bla bla bla. Och då fick han ju den frågan i tv-studion efter matchen mot USA, tror jag. Och då sa han bara det, så här, apropå, hur tänker du kring att spela brett eller smalt och sådär? Du, mitt jobb är att vinna matcher. Jag spelar smalt eller brett, långt eller kort. Det skiter jag fullständigt i. Jag ska vinna.
Mm.
Så att jag tror att det blir så smalt det behövs imorgon.
Han har ju också gjort sig känd för att över åren som gått spela förvånansvärt smalt. Det är väldigt sällan han byter på klockan alla Solberg eller så. Snarare i sådana fall kastar han ju upp en på läktaren nu och då. Att han har ställt över Mikael Hansen helt och hållet någon match och sådär. Men annars så kör han ju ofta bästa laget.
Ja.
Och därför är det ju en vettig fråga, tycker jag, som reporten ställer där, och han borde kunna svara då att han har en tanke och inte bara säga att han gör allt för att vinna, för det fattar man väl. Och hans sätt att vinna är ju att spela väldigt, väldigt smalt. Om man såg matchen mot USA så är det ju också så att, vet du fan om Mensa vinner VM-guld till exempel?
Ja, han har ju för vana att göra det, så att säga.
Jo, men alltså de kan ju spätta till och göra dem väl bara det då, men jag tycker Jakob Holm har varit bättre också.
Men Mats Mensa kommer inte spela anfall när det bränner till, så att säga. Så det behöver inte oroa sig för. Men
spelare i det svenska laget som inte vinner EM-guld heller, men som ändå vinner EM-guld.
Ja, så är det. Ska vi prata? Jag har dålig koll på egypterna. Men för jag har inte sett dem i år. Men ska vi gå lite händelserna i förväg, eller?
Det enda jag har snappat upp av egypterna nu är att jag tycker de verkar spela ett lite mindre fladdrigt försvarsspel. Att det är lite mer ordnat. Alltså innan kunde de ju ibland springa bort sig helt och hållet. Men å andra sidan då spela med väldigt hög intensitet och aggressivitet. Jag tycker att det, de har lagt sig till med. Och det är väl Parondos spanska kylighet lite grann då.
Det är oroväckande.
Mm. Ja, jag har sett dem några gånger. Jag tycker att de spelar jävligt häftigt kollektivt. Och faktiskt. Och de är farliga på nästan alla positioner känns som. Och Eldera och Alisein är ju superbra tycker jag. Och det enda som jag tänker att vi kan utnyttja det är att vi har bättre målisar. För jag tycker inte deras målisar har varit så bra.
Nej, han har väl haft ganska fina siffror han i Leipzig tror jag, i några matcher. Men det är helt klart... Ja, Eldera emot, men eller nej, det är ju inte någon spelare i Egypten egentligen som tar plats i Sverige. Nu när Omar Yahia är skadad, för han, det skulle väl vara han i så fall. Och det ska bli intressant att se...
Alltså, linjespelaren offensivt, men uppenbarligen så prioriterar Sverige inte sådana, för då hade vi haft stycket Nilsson och då hade han ändå inte platsat så att säga. Mm.
Ja, nej, exakt. Och ja, Mamdou menar du, tänkte du på. Ja, jo, han är väl okej ibland då. Men jävligt vidrig typ alltså på planen. Så att,
berätta mer. Skulle... Har du åkat ut för honom?
Ja, ett par gånger. Nej, men han skyr inga medel, så att säga. Och det delas ut både det ena och det andra. Slänger inte domarna ser. Ja, allt möjligt som sagt. Det finns alltså han har ju spelat väldigt länge i Europas överlägset grisigaste lag, alltså Dynamo Bukarest.
Bukarest.
Ja, och då alltså det är faktiskt att åka ner och spela där nere. Dels har de ju otroliga ultras som är sådär att man blir deras säkerhetsansvarig. Han får jobba lite hårdare än de svenska motsvarigheterna. Men också då att där var det noll begränsningar på vad man kunde göra för att vinna. Vilket ju är härligt, men lite mindre skönt när man får den på käften efter att ha gjort ett mål typ, så får man den. Då är det en knytnäve nästa anfall liksom. Jävligt bra. De är dock mästare också på att liksom ja, råka slå någon i ansiktet och se ut som en kattunge efteråt. Och det är ju också en färdighet som man kan avundas. Men hur har tempot varit? Alltså, tror vi att de hänger med i det svenska löpningen? Mandu gör det definitivt inte, det kan jag lova.
Nej. Och det här är väl grejen då, att hela det här, om vi ska vara lite kritiska mot det här VM-formatet, har ju inneburit att inga av de bra lagen i princip har spelat några svåra matcher. Egyptens svåra match som de har spelat hittills är ju mot Kroatien, och det var ju öppningsmatchen, och där var kroaterna, om de var helt och hållet påkopplade mot Danmark, så var de ju helt och hållet avkopplade i den matchen. Det fanns ju ingenting av tempo överhuvudtaget i den matchen, så det går ju egentligen inte att avgöra om Egypten har varit särskilt bra eller inte, för de har ju inte ställts mot något motstånd.
Nej, men det ska bli i alla fall jävligt
först
spännande.
Nu.
Ja, men först nu.
Vi och alla andra har väl varit ganska kritiska till upplägget. Men nu börjar i alla fall med tre förhoppningsvis otroligt härliga, eller ja, fyra då kvartsfinaler som kommer vara otroligt härliga. Men förutom Ungern då, de sju helt klart bästa lagen. Sen det går väl i och för sig att argumentera för att Ungern är nära åttonde plats i alla fall. Men så att det kommer bli fantastiska matcher, och även i de andra då kvartsfinalerna. Nu blir det verkligen handbollsgodis hela vägen in, som man lite har väntat på.
Får jag ställa några följdfrågor då? Förutom Danmark och Egypten, så parallellt med den, vilket man också kan vara lite kritisk mot, men då spelar ju Norge-Tyskland imorgon en ganska så spännande match om vilket lag som kommer komma etta och tvåa i den gruppen, och följdaktligen då ställas emot Frankrike som vann en match idag mot Spanien som vi följde med något halvt öga samtidigt som Sverige spelade. Så jag tror inte någon av oss bottnade i att göra en analys om vilka som är bäst och sämst av Spanien och huruvida de gick för det eller inte utifrån det. Men jag kan ju ställa frågan då, vilket lag tror ni är bäst av Norge och Tyskland? Och följdfrågan, tror ni att vi kommer få se det imorgon, eller tror ni att det är något av lagen som kommer bromsa sig in i kvartsfinalen?
Mm. Jag tror Tyskland är tyskar. De kan inte bromsa.
Det tror du?
Ja. De kan inte bromsa.
Det var Josefs bullet. Mm.
Jag har en idé om att tyskar är tysk. Men, ja, precis. Det skulle väl vara Juri Knorr då, som är, känns väldigt otysk på det viset. Men det får vi väl se.
Han har ju varit en del i Spanien och Barcelona. Så det har lagt till sig. Nej, men jag tror att faktiskt att jag är helt övertygad om att Tyskland kommer så att säga gå före. För att det är ju också, förutom för Norge, så för Tyskland tror jag att det är pest eller kolera, Frankrike eller Spanien. Mm. För Norge så är det verkligen inte det, eftersom de har ju ett track record mot fransoserna som är helt otroligt.
Där är det en ganska så grov pest som sprids i hela...
Nej, tvärtom. Det är ju, alltså, det är ju deras favoritlag att möta.
Va?
Norge
fastän att de fått stryk två finaler mot dem. Jo, eller men,
alltså,
två finaler?
Alltså, jag tror att de har typ på senaste 10, så tror jag att Norge har så här 7 segrar.
Jag kan säga så här, av de senaste 5 så har Frankrike vunnit 3. Av de senaste 7 har Frankrike vunnit 4. Av de senaste 8 har Frankrike vunnit 5.
Fan då.
Av de senaste...
Så här, jag säger så här för att börja tro mig. Säg inte det.
Men jag förstår var du kommer ifrån. För
det var ett tag när
åren när Norge liksom gick till, om det var 2 raka VM-finaler eller om det var 2 raka mästerskapsfinaler, då slog man Frankrike i... så här gruppspelet eller om det var mellan
gång i det här Golden League också.
Men de åkte ju alltid, de fick ju alltid stryk sen i finalen.
Ja. Men då kan du så här kolla upp deras track record mot Spanien då, för att det är otroligt det är Sverige, dåligt. Ännu värre. Där tror jag att de har 1 på 10 kanske. Så att om Norge får välja så är det definitivt att de hellre möter Frankrike.
De har 1 på 10 mot Spanien faktiskt. Det var helt rätt.
Teorin flyger nästan. Flyger lågt, men den flyger.
De kommer torska vilka de än får. Det är ju det vi konstaterar.
Ja, men, och sa vi ju redan innan mästerskapet, att oavsett om det blir Tyskland, Norge eller Serbien, var vi ju inne på då, så kommer de ha jättesvårt emot Spanien och Frankrike. Och det finns väl ingenting som vi har sett hittills som talar mot det.
Det tråkiga blir, om man reflekterar lite över det här, då, så det ligger ju i farans riktning att det blir Spanien och Frankrike som hänger med till Stockholm, och det är ju inga publikgäng.
Nej, alltså, men det är ju andra sidan. Alltså, om vi tittar rent handbollsmässigt, så vilka 4 lag vill man ha? Man vill ju ha Spanien, man vill ha Frankrike, man vill ha Sverige, man vill ha Danmark. Man vill ha de 4 bästa lagen helt enkelt.
Man vill väl aldrig ha Spanien. Det är väl ändå världens tråkigaste. De är ju tråkigare än Ungern.
Vamo. Jodå, spanjorerna ska dit. Men,
De kommer vara där, men de kommer förmodligen vinna. Men alltså, jag har börjat respektera handbollslaget i världen.
De är det absolut tråkigaste laget i handbollsvärlden, men jag har börjat respektera dem nu. Alltså, de är så pass bra på att vinna matcher, så jag har följt, jag hissar vit flagg. Er tråkighet, jag får acceptera den när ni är tillräckligt bra.
Ja, skönt. Ska också bara tillägga kring, jag tycker Tyskland är bra mycket, mycket bättre än på många år. Alltså Juri Knorr är väl precis det här laget har saknat. En kreativ ledare kan man väl kalla det, som liksom driver anfallsspelet och tar ansvar för det kollektiva, samtidigt som man bidrar med individuell spets. Så att det är Tyskland har helt plötsligt blivit lite bra mycket bättre, men också mycket roligare att kolla på. Jag tycker att de imponerar faktiskt på mig, även om jag väl inte tror att de slår Frankrike, eller, men jag tror nog att de kanske kan slå Norge imorgon.
Det tror jag också. Christian, du som alltid brukar specialstudera Paul Drux lite extra i Tyskland.
Jag tänkte precis säga det Paul Drux han pratar om. Spelgeni och allt vad det var. Men det skulle vara kul att få in Tyskland till Tele2, för man tänker sig ändå att det finns några miljoner tyska handbollsfans som skulle kunna ha plånbok nog att resa till Sverige.
Några hade kommit, absolut.
Ett av mina bästa handbollsminnen är ju den här tyska klacken där det är en 7-8 gubbar med trumpet som kör hårt matchen igenom. Det tycker jag har sin charm att det inte bara köra trumman liksom, utan att även nej, men, gå mot
eller han i minden som slog trumman på en spelare.
På folk. Eller, jag vill ju ha lite hat. Mm.
Mm. Jo, så är det väl. Har du någon bullet kvar, Christian?
Ja, ska vi bara se vad det var. Den här är jäkligt svag, men vi kan ändå ta den.
Du har alltså sparat den sämsta till sist, ja, och då börjar du med Janne på läktaren.
Ja, men alltså ni, ja, men lyssna, dalar ju ganska betänkligt genom avsnitten ofta i poddar.
Ja, men jag menar, det var, du börjar ganska lågt.
Ja.
Våra aha, brukar ju gå, vi brukar ju öka. Det är ju några som kommer in på 45 minuter. De vill ju egentligen bara ha Kjell Höglund.
jag tror att du ändå har den bästa kvar.
Nej, det har jag faktiskt inte, men det blev så sömlöst att jag fick in dem lite radioövergångssnyggt sådär. Men nej, den sista är verkligen inget att hänga i julgranen. Men det var så här att jag noterade, kanske du också såg, när Albin Lagergren skulle gå ut från den här läktaren där de sitter. Då ramlade han ganska hårt på trappsteget. Alltså det såg nästan farligt ut. Så att jag hoppas inte att han skadade sig.
Det där kan vara, jag tror på riktigt det här är den bästa bulleten. För Albin, han kan ju skada sig på, alltså han är ju en sån här tappa parfymflaskan på foten och missa VM-gubbe som Canizares. Det är ju Albin, han kan ju ramla i trappan och i Skandinavien och sen inte kunna spela. Ja, men precis, jag menar det här kan, det kan vara över för honom.
För att ringa Dr. Järnhag.
Ja, och har ni sett Dr. Järhag också? Han har ju varit utan, det var någon flink.
Nu kör du bullet on the fly här. Jag skiter i Dr. Järhag. Jag noterar dock att du har din tröja du har nu, en hoodtröja. Den hade du när vi spelade en viss racketsport en och en halv timme förut.
Ja.
Då hade du den och du var helt genomsvettig efteråt. Har du två eller
nej,
är det den?
Nej. Nu måste jag åka till Stockholm imorgon för nu är det slut på kläder, kan jag säga. Men jag innan Kjell Höglund, så säger jag på vägen från paddeln idag, så ser jag vid ögryte en person som går en rask promenad. Vem är det?
Leif Henrik
Lundström.
Nej, Dr. Järhag.
Ja, intressant. Du, Christian, du vet att vi tappade en Patreon nu som lovade att om vi nämner P-ordet en gång till i podden så...
Det var därför jag sa racket.
Snyggt parerat.
Jag får ju inte några pengar av dem ändå.
Nej, just det. Du skiter i det. Ja. Du är ingen lagspelare på det viset. Hörrni, vad kul att ni var med och hörrni, vad kul att ni lyssnade. Idag kommer det... Jag kommer göra alla besviken som har susat in bara precis i slutet på podden och vill höra Kjell Höglund. Ni kommer istället få höra Lasse Holm med pizzalåten Cannelloni Macaroni.
Ja, drömlåt. Och så hörs vi på onsdag då.
Stämning.
Så hörs vi på onsdag när vi är klara för semi.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.